Nu när vi ser liksom att det är så många olika producerande kulturaktörer som har det så himla kämpigt just kring sina fastigheter, då går ju civilekonomen i mitt huvud igång och bara säger, men okej, man kanske ska bli fastighetsägare då.
Detta är Malmö Darlings, en podd om en väldigt speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gilberg.
Med mig, Mia Målsson Jeffrey.
Och med mig, Sally Wahlstedt.
Och idag så ska vi träffa en person som jag uppfattar som lite av ett hjärta i den här stan och som man stöter på hela tiden och som kanske inte alltid får den cred som hon förtjänar. Vem ska vi möta, Sally?
Ja, det är dags att träffa Victoria Perkovic Gutierrez. En person som, om man inte känner till henne med hennes namn eller hennes ansikte, så känner man nog igen i alla fall något av de projekt hon har varit inblandad i. Ett av de som verkligen fastnat hos mig var ett projekt som hon gjorde tillsammans med en kollega på arkitektbyrån White, där de dokumenterade en massa olika stängda dörrar på bottenvåningar runt om i stan. Alltså ställen där det har varit en butik eller en restaurang eller ett kemtvätt eller vad som helst, och som nu har byggts om till bostäder.
Hur visades det projektet?
Det var på Instagram som de la upp de här bilderna. Och jag vet att Jonas, du skrev en artikel om det.
De gjorde också liksom en fotoutställning,
ja,
av de bilderna.
Jag minns så tydligt den där artikeln också, för att det var bilder där som var från Karlskronaplan, där Victoria då själv bodde i sin ungdom och där jag också bodde vid det tillfället. Så jag hade ju själv gått förbi där och tänkt, undrar var det låg i det där hörnet och det där hörnet.
Första gången jag träffade Victoria var också då med Kalle Landin, som hon jobbar mycket med. Och de hade gjort den här Sofielunds stadsatlas, vilket ju var ett projekt där man helt enkelt hade kartlagt en hel stadsdel. Vilket ju la, skulle jag säga, grunden till att Malmö stad förra hösten beslutade sig för att området skulle bli en kulturljudzon. För att tack vare det arbetet de gjorde så fick de en insikt i hur viktigt just det här området var för Malmös kulturliv. De gick runt och verkligen knackade dörr på vart enda liten dörr som var stängd i hela området för att ta reda på vem finns här, vad gör ni. Och där upptäcktes ju, istället för att man skulle tro att här fanns bara liksom svartklubbar och den sortens verksamhet, så fanns det en väldigt stor tillverkande produktion inom både kultur och industri som många inte kände till.
Men vad är en kulturljudzon, Jonas?
Kulturljudzon var ju ett helt unikt egentligen begrepp som Malmö stad inrättade förra hösten, när man kom fram till att man behöver ett område i stan där det inte får byggas bostäder, utan där kulturen och industrin ska få fortsätta att bullra utan att boende ska kunna klaga. Så utan Vicky, ingen kulturjordzon, säger jag.
Hela dokumentationen av alla verksamheter i Sofielund, det är på något sätt ett sånt enormt arbete, och i det en sån enorm kärlek till den här stan och till alla som jobbar i den stan och driver kulturverksamhet eller vad som helst. Att gå runt och snacka med alla de där personerna, knacka på dörrar och fråga, vad gör ni här? Det finns på något sätt ett sånt otroligt engagemang i ett sånt projekt.
Och det märker jag också nu då, när jag håller på att skriva om den stora ateljébristen i stan och konstnärerna som har det tufft just nu för att hitta plats att kunna fortsätta. Och där är ju också nu Victoria något sorts nästan nav i de diskussionerna.
Verkligen.
Med sin kunskap om både kultur och fastighetsvärld.
Mm, det visar sig också när vi snackar att det finns nog någon liten önskan hos henne om att faktiskt ta en annan roll i hela den frågan också. Finns det en framtid där Victoria också är fastighetsägare och äger fastigheter där kulturaktörer kan plötsligt få en plats i staden där de kan vara på lång sikt?
Spännande.
Ja, då ska vi lyssna på konstnärssjälen Victoria.
Hej Victoria.
Hej Sally.
Kan inte du berättar. Jag tänker att det är väldigt många Malmöbor som kanske har stött på dig eller sett ditt namn i olika sammanhang. Hur brukar du själv beskriva dig för folk du träffar första gången?
Alltså, jag tänker att det finns många som inte alls har någon aning om vem jag är. Men jag heter Victoria Perkovic Gutierrez. Jag är född och uppvuxen här i Malmö. Och jag har ju ofta många olika hattar. Jag jobbar på ett arkitektkontor som heter White Arkitekter. Och där jobbar jag som processledare med inriktning mot hållbarhet. Och jobbar mycket med var ska staden växa, hur ska staden utvecklas. Och inte bara Malmö utan olika städer. Och i olika slags projekt, både väldigt små och jättestorskaliga. Sen driver jag också en liten studio där jag gör konst och kultur och driver konst- och kulturfrågor, skriver en del. Sen har jag haft en ordförande för inkonststyrelse, och inkonst är ett kulturhus mitt i centrala Malmö. Och sen så gillar jag ju liksom att hänga i Malmö och göra saker, så jag brukar vara igång och göra mycket grejer. Men oftast är det de tre hattarna som man brukar, där jag brukar få prata och tänka och tycka kring.
När insåg du att det här var saker som intresserade dig och någonting som du kanske till och med skulle jobba med?
Jag har aldrig haft den här röda tråden, den här tydliga bilden framåt, utan tvärtom. Jag jobbar ju på ett arkitektkontor, men jag är ju inte arkitekt. Jag är utbildad civilekonom och kulturgeograf. Senare har jag läst en postmaster på Kungliga Konsthögskolan. Så det har liksom aldrig varit en röd tråd på så sätt. Men det finns liksom frågor som alltid har varit liksom, som jag alltid har varit intresserad av. Och det är kanske de som är mer den röda tråden. Och då handlar det mycket om demokrati och mänskliga rättigheter och rätten att kunna vara och verka i städer. Och där någonstans finns det en röd tråd. Men jag började ju liksom något helt annat. Och jag började ju min yrkesbana, inte ens i Malmö, även om jag är född och uppvuxen här.
Ja, för du flyttade från Malmö ändå. Var hamnade du då?
Är man född och uppvuxen i Malmö, liksom, jag är född liksom väldigt tidigt 80-tal. Och 90-talet i Malmö är inte det Malmö som vi ser nu, det Malmö som vi har sett de senaste 10 åren, utan det var ett rätt tråkigt Malmö. Många pratar om liksom resan som man har gjort från industristad till kunskapsstad, och det har ju liksom präglat väldigt mycket av liksom vår barn- och ungdomstid. Det fanns liksom inte så jättemycket att göra, och även liksom folk försökte och fritidsgårdarna fanns där, så var det liksom, ja, mitten på 90-talet var det inte jättekul. Det fanns lite saker. Så jag lämnade ju Malmö efter att jag tog något år efter att jag tog studenten för att plugga någon annanstans. Jag först lite i Lund och sen pluggade jag i Linköping och sen flyttade jag till Buenos Aires och sen landade jag i Stockholm och var borta från Malmö i mer än 10 år. Men Malmö utvecklades jättemycket och under de åren, och man såg redan ett frä till det i slutet av 2000-talet. Då började man ju se liksom att folk började flytta hit, det fanns liksom, det var tillgängligt, det var billigt att bo i Malmö, det fanns möjligheter att göra saker. Så då började liksom det här nya Malmö, kulturmalm, att skapas rätt mycket. Men för oss som liksom hade bott i det Malmöt i många år, många av oss var inte jätteintresserade av att vara kvar. Så många stack. Men jag tror att många också är tillbaka. Vi ser ju liksom att det blev ju någonting annat.
Och sen kom du tillbaka till slut, även om det tog ganska många år innan du flyttade hit igen.
Jag har ju alltid haft min familj i Malmö. Och jag har 2 syskon som är yngre. Och jag minns väldigt tydligt att det måste ha varit 2005 någon gång. Där jag liksom alltid åkt hem på loven och under terminen. Liksom alltid åkt och hälsat på. Jag hade många vänner kvar. Att helt plötsligt så bara var det inte jag som hade någon gästlistplats längre. Jag hade liksom inga gästlist. Jag hade ingen jag kunde höra av mig till att bara jag vill gå på den här klubben. Utan det var mina småsyskon som hade det. Och då, det var liksom ett väldigt tydligt skifte. Jag bara okej, det här är något helt, helt nytt i den här staden. Alla vi äldre. Det hade hänt ett skifte. Det var liksom en helt ny klubbscen. Det är liksom nu 2005, 2006. Alltså det var något helt nytt som hade vuxit fram. Och det var ju helt fantastiskt att se, att komma tillbaka. Det var som att komma tillbaka till en helt ny stad. Men då tänkte jag inte att jag skulle flytta tillbaka, utan det var liksom 7 år senare jag tänkte. Och då fick jag möjlighet liksom att, jag sökte ett jobb lite. Jag var rätt klar i Stockholm, jag jobbade väldigt mycket, jag reste väldigt mycket. Så såg jag ett jobb i Malmö som jag tänkte, nej, men det här är ju väldigt, väldigt spännande.
Vad tog du med dig hem då från de här åren i Buenos Aires och i Stockholm när du väl flyttade tillbaka?
Så jag flyttade ju hem som, då jobbade jag som managementkonsult på ett stort konsultbolag och var ute, alltså, jobbade som mycket med ekonomi och finansfrågor och hade liksom lärt mig otroligt mycket inom den branschen. Det var ju liksom, det var jättelärorikt att verkligen komma in och förstå liksom hur de stora pengarna funkar, hur hela liksom det finansiella systemet funkar, hur risk funkar. Och det som hände var att jag blev tillfrågad liksom uppe på, alltså när jag fortfarande var i Stockholm, att titta på ett bolag som ägde väldigt mycket lägenheter i miljonprogrammet. Och de hade väldigt svårt att få ihop kalkylerna kring hur de skulle renovera hela sitt bestånd. Och så jobbar jag med det projektet och jag är ju själv född och uppvuxen i ett miljonprogram här i Malmö. Och då kände jag, shit, de här frågorna, det här är ju jättespännande. Jag kunde ingenting om fastigheter, ingenting om hus, ingenting om arkitektur eller stadsbyggnad. Jag kunde liksom pengar, både som kulturgeograf och som civilekonom. Men tar man de två grejerna så kan man liksom börja förstå pengar och miljonprogrammet på ett annat sätt och stadsbyggnad. Och då hade ju Malmö precis blivit klart med Malmökommissionen som öppnade vägen för att jobba med de här frågorna på ett helt nytt sätt. Och det såg jag inte i Stockholm. Jag såg liksom att Stockholm jobbade väldigt traditionellt med de här frågorna. Så kom det upp ett vikariat i Malmö. Så tänkte jag, nej men det är nu. Jag får chansa. Så då lämnade jag ett förstahandskontrakt, en fast anställning på det här bolaget och flyttade in i ett kollektiv för en projektanställning i Malmö.
Vad var det med det här jobbet då som lockade så mycket? För då var det just miljonprogramsområdena som var i fokus, eller hur?
Precis, då var det ju att jobba med renoveringen och upprustningen av miljonprogrammet. Men med bas i vad Malmökommissionen sa, att vi ska ha att stadsbyggnad och arkitektur är en viktig beståndsdel i att skapa mer jämlika städer. Och då kom ju hela den här frågan om hur gör man för att renovera någonting som har en stor teknisk skuld utan att lägga kostnaden på den som precis just nu sitter på kontraktet.
Det där som brände till när du började jobba med det här första miljonprogramsprojektet i Stockholm och kände att här är det någonting som jag verkligen, verkligen engagerar mig i. Kan du liksom beskriva vad det var?
Jag är själv född och uppvuxen i ett miljonprogram. Jag har liksom stor del av min kompiskrets som är från den tiden. Och då har man en egen upplevd erfarenhet av någonting som väldigt många har väldigt mycket åsikter kring.
Var var det du växte upp i Malmö?
Jag växte upp på Rosengård och sen i mellanstadiet så började jag ta bussen från Rosengård till Sorgenfriskolan. Så flyttade vi till Sorgenfri när jag gick i mellanstadiet. Och mina föräldrar bor kvar på Sorgenfri.
Så det är fortfarande någon sorts hemma?
Sorgenfri. Sorgenfri är fortfarande hemma. Och nu när jag flyttade hem tillbaka till Malmö så efter något år så skulle man flytta, så ville jag flytta. Och då flyttade jag till Sofielund. Så jag har ju liksom rent geografiskt flyttat, vad kan det vara? Inte ens en kilometer från platsen där jag ändå har levt stor del av mitt liv. Så nu bor jag mellan liksom Sorgenfri och Rosengård.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu idag, det här med, du jobbar på en arkitektbyrå men inte arkitekt. Hur hamnar man där?
Ja, man hamnar där för att man gör saker som är stadsbyggnadsfrågor. Men då, arkitektur och stadsbyggnad är ju frågor som rör så många fler än arkitekter. Alltså hur vår stad utvecklas är ju en jättebred fråga för jättemånga alltså väldigt många olika kompetenser. Jag jobbade ju på Malmö stad i flera år och drev de frågorna och arbetade väldigt konkret med liksom utvecklingen av miljonprogrammet. Och sen fick jag en fråga av att komma till White och jobba tillsammans med arkitekterna. Och det var ju också väldigt fint för att då kunde jag liksom närma mig genomförandefasen. Alltså Malmö stad, kommunen har ju möjlighet att driva på makronivå. Man kan liksom driva de stora planerna och frågor och liksom försöka uppmuntra fastighetsägare, arkitekter och alla som liksom sen ska ut och bygga, att exploatörer, att bygga och göra bättre. Men man har liksom inte genomförandet. Genom att börja jobba på ett arkitektkontor kommer jag liksom ännu närmare genomförandet i det.
Ni gjorde ett projekt som handlar om stängda bottenvåningar. Och det där är någonting som, efter att jag läst om det, har tänkt på när jag promenerar runt i Malmö och ser dem där. Här brukade det vara en ingång en gång i tiden.
Levande bottenvåning är ju en sån term som används jättemycket inom stadsplanering och arkitektur. Så fort man ska bygga något nytt hus så skriver man vi ska ha en levande bottenvåning, det är viktigt. Och det är liksom kommunens sätt att försöka driva att man inte allting inte bara är bostäder hela vägen ner, att vi skapar en mer levande stad. Och det är ju fint, det är liksom de verktygen kommunen har. Men sen ligger det liksom upp till de som bygger de här grejerna att göra det så att det blir möjligt för någon att vara i de här lokalerna. Och det tror jag är någonting som de allra flesta malmöborna känner igen. Nybyggda hus med tomma lokaler på bottenvåningen. Så var det liksom då min kollega som jag har, eller som vi har Sesam med, som sa, men har du inte tänkt på alla de här trappstegen som går in i bara tomma dörrar eller i väggar, stängda väggar? Och detta var ju då han hade nyligen skaffat hund, så var han väldigt mycket ute och gick med sin hund, och då hade han börjat tänka på detta, och så säger han det till mig, och jag drog väldigt mycket vagn på den tiden. Jag gick fram och tillbaka till förskolan med ett barn som skulle till förskolan och en annan som var rätt liten. Och då började jag tänka på de här grejerna. De här liksom två, tre trappstegen som slutade i ingenting. I det befintliga. Och då började jag liksom gå de kvarteren där jag när jag var ung och titta på mig, vänta, här låg ju det här och här låg ju det här och här, och allt det här har försvunnit. Och om man någon gång börjar tänka på det så blir man ju lite knäpp i huvudet nästan, för då börjar man se det här överallt. Och det som hände var att vi bara började dokumentera. Vi började fota och så skaffade vi ett Instagramkonto där vi började lägga ut de här. Men det som var roligt just det var när vi gjorde utställningen. För helt plötsligt bara gjorde vi utställningen och ställde ut alla 200 samtidigt. Och då var det så här, aha, vänta, det är inte varje enskild sak som är det sorgliga, utan det är att det är liksom över 200 lokaler inom en väldigt liten geografi i Malmö som har försvunnit. Och vi ser ju och vi vet ju, och folk har ju hört av sig och berättat att liknande sker i andra delar av staden.
En annan dokumentation som är ännu större skala och ännu bredare var ju den här stadsdelsatlasen också.
Ja. Det var breda.
Kan du inte berätta vad det var?
Jo, men vi gjorde ju en stadsdelsatlas över Sofielund. Man hör ju nu att jag jobbar där jag verkar.
Det är verkligen tillbaka till rötterna.
Tillbaka till rötterna. Nej, men det var ju... Jag reagerade på en ansökan som skickades till Tillväxtverket från Malmö stad, där det stod att Sofielund kännetecknades av en låg etableringsvilja och en liten investeringsgrad. Och jag bara, nej men det stämmer ju inte. Det finns ju jättemycket verksamheter i den här stadsdelen. Det finns jättestora verksamheter som Pågens och alltså jättestora arbetsgivare. Men det finns ju också det här myllret som finns i Malmö av massa olika saker. Och då blev jag lite så här, men varför skriver man något sånt? Antingen så vet man inte, eller så vill man inte ta det. Jag blev väldigt så här, det här stämmer faktiskt inte. Så då så sa jag liksom, ni borde faktiskt ta reda på vad som finns innan man liksom börjar göra. För utmaningen med, liksom, med många sådana här utvecklingsplaner är att man just liksom skriver en sån sak och så blir det en sanning. Och så gör man en utvecklingsplan för ett område, inte baserat på verkligheten utan på idén av verkligheten. Den bilden man har. Och saknar man kunskap, insikt och erfarenheter från ett område, då blir det lätt att man tillskriver området liksom egenskaper och annat som gör att man får en idé av så här ska vi göra för att lösa det här. Och där är liksom stadsplaneringen liksom farlig. För att, som till exempel på Sofielund, det finns ju jättemycket. Man kan inte skriva att här inte finns någonting och få det att bli en sanning. Så då gjorde vi den här stadsdelsatlasen där vi helt enkelt gick ut och skrev ut en gigantisk A1-karta över alla fastigheter, alla tomter. Och sen så gick vi till dem allihopa och skrev upp vad vi kunde se. Och så kunde vi se kanske så här, men här finns 400 verksamheter. Och sen så samarbetar vi ännu en gång det här med liksom samarbeta brett med en ung kille som kunde data och statistik. Och han sa, men har ni korskört register och sånt? Och jag som kan ingenting, bara nej, det har vi inte gjort. Hur skulle man kunna göra det? Och då fick han komma in i gänget och hjälpte oss liksom då att ta fram dataunderlag, alltså ekonomiskt underlag, för hur ser det faktiskt ut? Och helt plötsligt liksom gick vi från 400 till 1400. Så den gjorde vi. Och det var ju väldigt spännande. För den lämnade vi över till Malmö stad. Och sen var det tyst. Och så tänkte vi väldigt mycket. Nej, nu har de begravt det och kommer aldrig mer plocka upp detta. Och så bara det var inte alls så. Utan de hade ju jobbat jättemycket med det. Och gjorde ett jättespännande planprogram, som det heter. För området. Där de lyfte detta och verkligen bara sa, nej men här finns ju väldigt mycket. Och det man gjorde i det är liksom att istället för att säga i princip liksom grovt, alltså, vi river allt och bygger bostäder, vilket också är ett behov som finns i Malmö, men att se, ja vi ska bygga bostäder, men vi kanske inte ska prioritera bostäder just här, för det som finns här finns inte någon annanstans, och förstör vi detta så kommer inte det kunna byggas upp. Så då gör man en väldigt stark en kurskorrigering i sin ambition för det här området. Vilket också bland annat landar i kulturgödszonen.
Men just nu så är du också en väldigt stark röst i diskussionen kring ateljébristen i Malmö.
Ja, nej men det är ännu ett sånt hjärtprojekt. Ja, det stämmer.
Vad är det där som gör det till ett hjärteprojekt?
Ja, men nu kommer vi in på det här liksom att olika saker blandar in sig. När vi gjorde stadsdelsatlasen så kom vi i kontakt. En av dem vi intervjuade var Potato Potato, som driver en teater och liksom har gjort det på Sofielund. De har varit överallt i stan och har varit på Sofielund rätt länge nu. Och de fanns i ett hus som heter Kvarteret Semjen. Och de producerar ju teater. Och i det här kvarteret finns jättemycket kultur. Där har vi Karavan, vi har Tambourine Studios, vi har Malmö Dockteater, vi har dans. Det finns liksom kultur, det finns ateljéer. Det finns jättemycket kultur i det här huset. Och den här, vi intervjuar dem under stadsdelsatlasen och lyssnar på dem och dokumenterar och får se deras fantastiska lokaler som var väldigt slitna, och de visar hur det regnar in i deras kostymförråd. Och det här är liksom inte en liten hobbygrupp, utan det här är liksom en av Malmös mest etablerade teatergrupper, fria grupper. Och då blir man så här, men hur kan man, vad är det för idé om kulturens produktionsplatser vi har när det här är liksom nästan dåligt? Men vi fortsatte med atlasen och lämnade in den. Och efter något år så hör Potato av sig och säger bara, vår fastighet har blivit uppköpt. Kan ni bara hjälpa oss bara att titta lite på det? Och då säger jag såklart, ja, absolut. Och då visade det sig att de har blivit uppköpta av ett fastighetsbolag som beskriver sig själva som transaktionsintensiva och opportunistiska. Och det är alltså inte jag som hittar på detta, det står på deras hemsida. Och det, då blir man lite så här, oj, 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 vad innebär detta? Och det är det här som jag tycker är så himla spännande. För att jag och vi på Sesam har ju liksom kunskaper och inom arkitektur och stadsbyggnadsbranschen som kulturbranschen faktiskt inte har. Och det finns inga pengar inom kulturbranschen att ta in dyra arkitekter att hjälpa dem. Så, men detta var ju vänner, så jag satte mig på fritiden och började så här, hjälpa dem. Okej, vad är det som händer i er fastighet? Och inte kring dem själva, utan vad är det den här fastighetsägaren vill göra? Och då tajmade med att jag var föräldraledig och tjänstledig från jobbet för att plugga på Kungliga Konsthögskolan. Så då gjorde jag mitt examensarbete kring hela kulturkvarteret, eller scenkonstkvarteret Semjen. Där jag, alltså scenkonstaktörerna på Semjen, tog fram en vision om den här platsen som kulturproducerande plats utifrån kulturproducenterna. Inte i relation till någon fastighetsägare, inte i relation till någon dialog som någon annan har initierat, inte i relation till något, utan hur skulle den här platsen vara ifall scenkontaktörerna själva får driva det.
Idag så jobbar du betydligt mindre just nu än vad du brukar göra.
Precis. Jag blev ju sjuk i somras. Och det var ju lite knasigt, för man var ju liksom mitt igång med allting. Så kom ju liksom ett sånt här besked om att du har en jätteaggressiv cancer. Och då blev det så här, men gud, vad ska jag göra? Jag är ju frisk, jag kände ju mig frisk, allting var ju frisk, men jag var ju jättesjuk. Så sedan i september så får jag ju jättemycket behandling. Jag har en aggressiv bröstcancer som heter trippelnegativ. Så nu får jag liksom jättemycket behandling. Så därför har det liksom, det var så knasigt, jag fick ju beskedet dagen innan vi öppnade en utställning kring hela grejen i hela Sofielund. Vi ställde ut stadsdelsatlasen och all konst vi hade gjort och hela den processen. Och mitt i det fick jag liksom det här beskedet om att du är jättesjuk och du ska ju börja behandlas nu. Och då var det ju verkligen att släppa. Släppa jobb, släppa annat. Alltså släppa allt. Och bara kasta sig i den karusellen som en sån här diagnos innebär.
Och man har ju sett dig i olika sammanhang under den här tiden ändå. Du har dykt upp och hållit i samtal och varit en del av debatten under hösten. Vad är det som gör att du ändå är där trots allt?
Nej, men det är ju någonting när man blir så här sjuk att man annars så lätt identifieras med sjukdomen. Det är så tydligt att jag är sjuk. Men då är det så himla för mig, alltså jag kan inte identifiera mig med en sjuk, en cancerdiagnos. Det är ju inte jag. Jag har cancer, ja absolut. Men jag är ju allt det här andra. Och att vi hade ju jobbat med hela det här liksom, kulturens produktionsplatser och framförallt nu de senaste månaderna med ateljésituationen hade vi ju jobbat med sedan juni superaktivt. Och då blev det ju liksom så här, nej men det här utspelar sig nu. Så det har ju blivit en sån grej som jag ändå, det är det jag följer. Det är det jag gör. Och sen har jag haft fantastiska förmånen att i de här luckorna när jag ändå är någorlunda klartänkt har kunnat liksom, driva den debatten och bli inbjuden till sådana här samtal. Och att jag har liksom en, jag har ju mina kollegor och jag har ju mina studio, alltså de jag har studion med, som hoppar in och tar liksom de gångerna jag absolut inte kan. Och det är det som är ännu en gång, liksom att göra det tillsammans. Så, men det har varit liksom ett sätt att inte alltså, definieras av sjukdomen utan att få själv sätta agendan kring något litet i alla fall i livet just nu.
Vad har du för planer då på längre sikt?
Nej men bli frisk och sen fortsätta jobba med de här frågorna. Både liksom yrkesmässigt men också på fritiden. Och frågan är liksom, som rör sig i båda de här grejerna alltså, som jag går igenom är just det, liksom, hur säkrar vi platser för kultur i staden? Och där har vi roliga idéer.
Vad är det?
Nej, men jag har ju funderat på, nu när vi ser liksom att det är så många olika producerande kulturaktörer som har det så himla kämpigt just kring sina fastigheter, så tittar jag ju, alltså då går ju civilekonomen i mitt huvud igång och bara säger, men okej, man kanske ska bli fastighetsägare då. Hur kan vi skapa ett fastighetsbolag som är inriktat på kulturverksamheter? Och då har vi hittat liksom exempel utomlands där man liksom just skapar fastighetsbolag som har den här inriktningen för att värna kulturens plats i staden. Så att man inte blir så där så prekär i sitt utövande just för att man verkar på en fastighetsmarknad som är rätt skev. Så det drömmer jag om på längre sikt. Jag saknar bara jättemycket pengar.
Så nu vi kanske sitter här om några år och du har en ny hatt på dig då som är fastighetsägare också.
Ja, men alltså, det vore väl drömmigt. Att få vara fastighetsägare för kulturlokaler. Det vore verkligen drömmigt att få göra det. Att ha den hatten. För jag tror att det finns någonting i det. Det är ingen som gör det.
Tusen tack för att du ville gästa Malmö Darlings, Victoria.
Tack själv för att jag fick komma hit och snicka och snacka lite.
Du har lyssnat på Malmö Darlings med Victoria Perkovic Gutierrez. Tycker du att det var intressant att lyssna på så finns det flera avsnitt där poddar finns och du kan också följa Malmö Darlings i din poddspelare. Gustav Wirtén har varit producent och Jonas Kanje ansvarig utgivare. Vi hörs!